Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag vill jag önska er alla en glad påsk och hoppas att du har ett riktigt härligt påskägg med något just du gillar framför dig. Jag fick något som kan liknas vid ett påskägg via mail för ett tag sedan. Det var Malin Bredenberg som frågade om jag ville ta del av hennes anteckningar om mordet på kejsarinnan Sissi av Österrike-Ungern. Såklart jag ville. Hennes anteckningar blev en bra grund för mig att utgå ifrån när jag grävde mig ner i fallet om Sissi. Tack Malin! Hon var känd för sin otroliga skönhet. En rik, kunglig och oerhört vacker kvinna vars undersåtar avgudade henne. Men själv tycks Elisabeth av Bayern ha varit olycklig ända sedan den dagen hon klev in i de kungliga salongerna. En kvinna vars liv slutade lika sorgligt och dramatiskt som det varit då hon levde. Elisabeth kallades redan från tidig barndom för Sissi, och det är ofta det hon än idag kallas. Hon föddes i München på självaste julafton år 1837. Och fick direkt titeln hertiginna av Bayern. Föräldrarna var hertig Maximilian av Bayern och hans maka och tillika avlägsna släkting Ludovica. De lyckliga föräldrarna mottog sitt fjärde barn av 9 då den lilla Sissi kom till världen. Alla barn utom son nummer 2 uppnådde vuxen ålder, vilket inte var en självklarhet ens i de adliga familjerna vid den här tiden. Sissis föräldrar tycks ha haft det relativt bra ihop under sina första år som gifta, tiden då barnen var små. Senare gled de dock allt längre ifrån varandra, vilket inte var något större problem för den som var så rik att familjen hade flera bostäder och möjlighet att resa bort. Man vistades helt enkelt på olika platser. Men som liten fick Sissi ha båda sina föräldrar nära och allt annat en liten flicka kunde önska sig. Hon bodde bra, åt bra, fick kärlek och frihet. Det berättas att hennes far kunde låta barnen slippa undan lektioner ibland för att istället låta dem rida och vistas utomhus. Även om de adliga telingarna hade få lekkamrater i och med sin börd så hade den stora syskonskaran varandra att hitta på saker ihop med. Mamma Ludovica var en vacker kvinna och det stod nog tidigt klart att lilla Sissi skulle bli än mer hänförande än sin mor. Men hon tycks inte själv ha varit medveten om det som barn. Istället var hon en liten busunge som älskade äventyr. Tiden gick och även om hertigbarnen inte tänkte särskilt mycket på framtiden så gjorde deras föräldrar det desto mer. För vart och ett av de 8 barnen måste få ett passande gifte med någon av de andra kungliga eller åtminstone adliga ungdomarna i Europa. Mamma Ludovica av Bayern var syster till Sofia av Bayern, gift med ärkehertig Franz Karl av Österrike. Ärkehertig var det ord som användes för prinsar av huset Habsburg. Deras son Franz Josef var i dryga 20-årsåldern och därmed giftas vuxen. Han hade redan som 18-åring krönts till kejsare av Österrike efter att hans farbror abdikerat. Att inte hans far Frans Karl övertagit kronan berodde främst på att ärkehertiginnan Sofia ansett att sonen var bättre lämpad än den ganska oengagerade maken. Nu konspirerade Ludovika och Sofia. Vem vore bättre lämpad att bli kejsarinna av Österrike än Sisis äldre syster Helene som nu var på sitt 20:e år? De båda systrarna pratade ihop sig och beslutade att mötas tillsammans med sina båda barn för att tussa ihop dem. Det gällde främst att få Frans Josef intresserad. Helene var naturen foglig och dessutom kvinna. Hon visste att dagen för gifte närmade sig och kunde knappast få ett större kap än kejsaren av Österrike. Så en resa till det österrikiska hovet planerades och av någon anledning beslutades det att den 16-åriga Sisi också skulle få följa med. Kanske var det flickan själv som önskade att få följa med för att få se något nytt. Kanske var det Helene som ville ha sin syster med på den viktiga resan. Till en början gick allting bra. Ludovika och Sofia presenterade sina barn för varandra och de unga kusinerna hälsade hövist. Även om ingen kärlekens gnista tändes mellan ungdomarna så verkar de inte helt avvokt inställda till varandra. Det här skulle nog gå bra. Men så fick Frans Josef syn på lilla syster Sisi. Var och när det skedde är oklart. Men efter den stunden var Helena honom helt ointressant. Visst, förklarade han för sin mor Sofia. Han kunde gifta sig med sin kusin, moster Ludovikas dotter. Men inte med Helene. Sisi var den han ville ha. Hans mor trodde inte sina öron. Visst såg även hon att Sisi var en vacker flicka. Men hon var ju knappt mer än ett barn. Vild och besvärlig tycktes hon också vara. Nej, Helene hade allt som Sofia önskade sig av en svärdotter. Men Frans Josef hade bestämt sig och eftersom Sisi var av precis samma stamtavla som sin syster så fick det bli hon. Vad Sisi själv eller systern Helena tyckte om saken har jag inte hittat någon information om. Men Frans Josef var nöjd och förväntansfull. Hans mor var det inte. Hon fasade för ansvaret att uppfostra sonens avgudade flicksnärta till den dam som hovet och folket förväntade sig att få. Den 24 april 1854 stod det mycket påkostade bröllopet mellan den 16-åriga Sisi och den 7 år äldre kejsaren av Österrike, Frans Josef. Det sägs att Sisi redan under bröllopsmottagningen bröt ihop och rusade iväg från allt ståhej för att sedan motvilligt komma tillbaka. Hon var inte van vid så mycket folk, så många regler och den press som plötsligt låg på hennes späda axlar. Horder av kungligheter från hela Europa stod på rad för att kyssa hennes hand. Hon, som bara månader tidigare lekt med sina syskon på slottet hemma i Bayern, stod nu i fokus för alla aristokraters blickar. Och utanför bröllopsmottagningen som hölls på det kejserliga palatset Hofburg så skanderade folket efter att få en skymt av sin nya, vidunderligt vackra kejsarinna. Ärkehertiginnan Sofia, Sisis moster och svärmor, var inte förvånad över svärdotterns sammanbrott på bröllopsfesten. Det var just vad som kunde förväntas av en barnunge. Och då festligheterna var över och den kungliga vardagen återkom i palatset så började Sofia styra sin svärdotter, den unga Sisi, med järnhand. Hon ska ha varit mycket elak mot sin unga systerdotter som inte själv önskat att få gifta sig med Sofias son och som heller inte fått tid att lära sig det som krävdes för sin nya roll. De enda personer som Sisi dagligen umgicks med var sina hovdamer. Och även dessa var noga utvalda av svärmodern som ville ha rapporter om allt Sisi tog sig för. Men det österrikiska folket tycks redan från början ha älskat sin unga vackra kejsarinna. Hon blev snabbt oerhört omtyckt av sina undersåtar. Än idag, mer än 100 år efter sin död, är hon igenkänd av de flesta österrikare. Snabbt blev Sisi gravid med sitt första barn. Mindre än ett år efter bröllopet föddes en liten flicka som döptes till Sofie efter sin farmor. Hur frivilligt det var från Sissis sida kan man ju fundera över. Omedelbart tog ärkehertiginnan över vården av den lilla. Barnet installerades i svärmoderns del av slottet och Sissi fick gå långt för att träffa sin dotter. Ytterligare ett år senare, 1856, föddes dottern Gisella. Precis som förra gången tog svärmodern hand om den lilla och Sissi mådde allt sämre. Hon kände sig inte hemma i det mycket konservativa hovet. Hon saknade sin familj och sörjde barnen som hon inte själv fick ta hand om. 1957 såg hon dock en möjlighet att komma bort från svärmodern ett tag. Frans Josef skulle åka på en inspektionsresa till rikets ungerska del och Sissi övertalade honom om att både hon och döttrarna borde få följa med. Resan blev lyckad och Sissi kom att förälska sig både i det ungerska folket och landet. Den lilla familjen njöt av den tillfälliga friheten borta från de strama hovreglerna. Men så plötsligt, mitt under resan, blev båda döttrarna svårt sjuka. Lilla Gisella återhämtade sig, men en blott 2 år gamla Sofie miste livet. Sissi var förtvivlad. Makarna återvände hem med sitt yngsta och numera enda barn, Gisella. Sissi drabbades av en depression, men trots sin sköra psykiska hälsa var hon snart gravid igen. 1858, 20 år gammal, födde hon sitt tredje barn, en son. Äntligen hade hon fullgjort sin plikt och fött en tronarvinge. Svärmodern tycktes äntligen bli mer nöjd med Sissi. Om det berodde på hennes nya tillbakadragna sorgsna sätt eller det faktum att hon fött en pojke är oklart. Men nu fick Sissi mer frihet och hon kunde ägna sig åt ridning, gymnastik och fäktning. Saker som hon älskade att göra. Men det verkligt unika med Sissi, det som folk talade om då och det som österrikarna minns än idag, var hennes skönhet. Hon hade ett vackert, symmetriskt, porslinsvitt ansikte som hon inte sminkade eftersom hon uppskattade naturlig skönhet. Hennes tjocka, kastanjebruna hår gick så småningom ända ner till fötterna och hon lät sin frisör ägna timmar varje dag åt att sätta upp det i magnifika uppsättningar. Håret var tungt och gav ofta Sissi huvudvärk. Varannan vecka schamponerades hårmanen med en blandning av ägg och konjak, varpå det tog ett dygn för svallet att torka. Sissi var lång för sin tid, hela 1,70 cm. Trots sin ansenliga längd vägde hon aldrig över 50 kilo. Hon använde korsetter för att låta snöra sin midja till max 50 cm i omkrets. Hon var oerhört smal, men trots detta alltså ändå kurvig. Hela Europa såg kejsarinnan Sissi som ett i princip ouppnåeligt skönhetsideal. Och hon själv kämpade dygnet runt för att fortsätta vara den vackraste som Europa skådat. Och där någonstans gick det över styr. 3 täta graviditeter och ett naturligt åldrande satte sina spår i Sissi, såväl som hos alla oss andra. Alla mina källor beskriver Sissi som en ätstörd kvinna som idag skulle fått diagnosen anorexi. Hon tränade och hon svalt. På nätterna sägs hon ha sovit i en lädermask insmord med kalvkött eller jordgubbar. Hon blandade egna oljor och smörjde sig i önskan att hålla huden elastisk. Men tiden tog ut sin rätt och Sissi hade oerhört svårt att acceptera sitt kroppsliga förfall. Efter 30 års ålder syntes hon vanligen med en solfjäder och denna sköt hon upp då folk kom för nära. Hon ville inte visa sitt ansikte längre. Därför finns det heller inte särskilt många porträtt av den åldrande Sissi. Den unga kejsarinnan mådde efter bröllopet aldrig riktigt bra. Psykiskt var hon nedstämd på grund av sin livssituation och fysiskt var hon försvagad av näringsbrist. Vid 22 års ålder, år 1860, ordinerade hovets läkare Sissi en kurvistelse på Madeira. och det tycks ha gjort den hårt kontrollerade kejsarinnan gott att få komma bort från hovets hårda miljö och det ständiga skvallret om allt hon gjorde. Och det var resor och skönhet som blev Sissis livlina genom resten av livet. Barnen fick hon inte uppfostra och politiskt var hon aldrig särskilt involverad. Med ett undantag. För relationen mellan Österrike och Ungern hade under de senaste åren blivit allt frostigare. Sedan ett misslyckat uppror år 1848 hade ungrarna tvingats lyda under den österrikiska militären. Men de drömde om frihet och med tiden kokade det allt mer i det missnöjda Ungern. Frans Josef och hans rådgivare insåg att de snart stod inför en ny väpnad konflikt. År 1867 var det en riktig kris. Men som från ingenstans klev då Sissi in på den politiska scenen. Hon hade älskat Ungern sedan sitt första besök där och hon hade under åren som gått lärt sig en del ungerska. Det sägs att hon lade de dagliga timmarna hos frisören på att lära sig språket. Och nu kom plötsligt denna vackra kejsarinna för att tala med de ungerska förhandlarna på deras eget språk. Hon var högt älskad av folket och bad om en fredlig lösning för att skona liv. Resultatet, som till stor del berodde på Sissi, blev den österrikisk-ungerska kompromissen. Kejsarriket Österrike omvandlades till dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Det innebar att Ungern fick politiskt självstyre, men att Österrikes kejsare Franz Josef och kejsarinna Sissi kröntes till kung och drottning av Ungern. Genom denna förändring jämställdes ungersk etnicitet med den tyska, samtidigt som Budapest fick huvudstadsstatus vid sidan av Wien. Kanske gjorde Sissis politiska inpass att glöden mellan makarna återkom. För året efter, 1868, födde Sissi sitt sista barn. Det blev en liten flicka som fick namnet Marie Valerie och som Sissi fick lov att bestämma över utan ärkehertiginnan Sofias ständiga pikar. Hennes två äldre barn, Gisella och Rudolf, var då 10 och 12 år gamla och hårt fostrade av sin farmors fasta hand. Men lilla Marie fick Sissi ösa sin kärlek över och hon behövde inte fostra flickan enligt alla hovkonventioner. Den yngsta dottern och kurresorna tycks ha gjort Sissi gott. Och även om hon aldrig blev frisk från sin ätstörning så mådde hon bättre. Livet var ljusare, i alla fall några år. För det var inte bara Sissi själv som avskydde hovlivet. Sonen Rudolf hade vid sin födsel varit hela familjens hopp om framtiden. Ett gossebarn, en tronarvinge. Men trots farmor Sofias hårda och idoga hovträning så blev Rudolf en besvikelse för sin far Franz Josef. Han var klen och sjuklig och inte alls det vältränade militärämne som fadern hoppats på. Trots detta tragglade Franz Josef marscherande och ridning med den lille sonen som alltid tycks ha känt sig otillräcklig inför faderns krav. Rudolfs mor, kejsarinnan Sissi, var mer som en släkting än som en mamma för sina äldsta barn. Hon hade ju aldrig tillåtits den nära kontakten som hon senare fick lov att ha med sin yngsta dotter. Gisella som var äldst stod sin far mycket nära. Hon gifte sig med prins Leopold av Bayern vid 17 års ålder och hamnade i München, staden där hennes mor en gång fötts. Gisella hade fostrat till en tystlåten och plikttrogen härskarinna och hon kom att bli omtyckt både av sin makes familj och Münchenborna. Men Rudolf, han drog sig undan familjen och använde istället sin kungliga börd till att skaffa sig fördelar ute på krogarna i Wien. Vänner och damer hängde i klasar kring honom. Tänk att få festa med landets ärkehertig. Det tog ingen längre tid innan Rudolf hade dragit på sig en könssjukdom och ordinerades morfin av läkarna. Den nedåtgående spiralen i den unge ärkehertigens liv hade tagit sin början. Inte helt oväntat var kejsar Franz Josef rasande på sonen som betedde sig helt tvärt emot vad han var uppfostrad till. Och inte nog med det. Sonen var en fritänkare som inte drog sig för att ifrågasätta sin fars politik. Vid 22 års ålder gifte familjen bort honom med den 17-åriga Stephanie av Belgien. De blivande makarna såg varandra först på bröllopsdagen. Tanken med äktenskapet var att Rudolf som make skulle komma att lugna ner sig. Det behöver väl knappast nämnas att äktenskapet mellan dessa ungdomar inte blev lyckligt. Redan dagen efter bröllopsnatten ska Stephanie ha skrivit i sin dagbok. Vilken natt, vilken avsky. Man hade fört mig fram till altaret som ett aningslöst barn. Stephanie var knappast ensam om den känslan efter att ha gift bort med en främmande man. Eftersom sexualundervisning före bröllopsnatten inte var någon självklarhet fick många unga kvinnor en chock. Men för Stephanie var det mer än så. Rudolf ville inte gifta sig. Han var arg på sin familj för att de försökte styra honom. Och medan vi kan anta att Stephanie var oskuld så var Rudolf en mycket van älskare, eller kanske mer korrekt en mycket van påsättare. Sist men inte minst var han en bra bit in i ett livslångt missbruk. Ett barn, dottern Elisabeth, hann paret få innan Rudolf lyckades smitta Stephanie med gonorré, vilket gjorde henne steril. Därefter levde hovet med ständig oro för vad den lynnige, morfinpåverkade ärkehertigen skulle ta sig för. Och kanske kommer ni känna igen det som jag nu ska berätta, för jag har nämnt detta drama redan i avsnitt 134 om Elvira Madigan. Det sägs nämligen att cirkusprinsessans öde kan ha inspirerats av ärkehertig Rudolfs död. Det fruktansvärda slutet på Rudolf av Österrike-Ungerns destruktiva liv kom den 30 januari 1889. För i jaktslottet Meierling utanför Wien tog kronprinsen Rudolf livet av sig själv och sin 17-åriga älskarinna Marie Wetzere. Officiellt begick paret självmord tillsammans. De närmare omständigheterna är än idag oklara. Hovet i Wien förstörde nyckeldokumenten och belade samtidsvittnena med livslång tystnadsplikt. Kanske är det allt detta mörkande som gör att spekulationerna huruvida den oberäkliga ärkehertigen kan ha mördats lever kvar än idag. Vi ska inte lägga mer fokus på det så kallade Meierling-dramat, men naturligtvis blev Sissi förkrossad över beskedet att hennes son var död. Efter den dagen sågs hon sällan bära någon annan färg än svart. Men livet måste gå vidare, även om den gladare Sissi nu var ett minneblott. Hon reste ifrån hovlivet i Wien så ofta hon fick möjlighet och fokuserade på sitt yttre. Ett yttre som mycket få fick ta del av på grund av den skylande solfjärden. I en helt annan del av Europa levde en ung man vars livsöde knappast kunde ha varit mer olikt Sissis. Hans namn var Luigi Luceni och han hade varit ensam och fattig så länge han kunde minnas. Luigi var av italiensk börd, åtminstone på mödernet. Vem fadern var är oklart. Han tros ha fötts i Paris, men någon gång under barndomen flyttade han till moderns hemland Italien. Luigi övergavs redan som liten av sin mamma och togs därefter om hand av olika fosterfamiljer. Han var under stora delar av sitt liv så fattig att han bara ägde kläderna han bar på kroppen. Så snart han var stor nog att söka arbete så gjorde han det. Och han luffade, som många andra unga män vid tiden, runt efter jobb i södra Europa. Den lille magre gossen slet med att bära, dra och lyfta. Och inom honom växte ett hat. Ett hat mot de rika, som var så mycket större och starkare än honom, men som ändå aldrig behövde göra ett vettigt handtag. De människor som hade mat, kläder och bostäder i överflöd, men som inte delade med sig. De som inte behövt arbeta en enda dag i sina överdådiga liv. Luigi Luceri blev anarkist och kommunist. Han sade sig älska arbetarna och vilja döda de rika. Under 1800-talets slut fick ett anarkistiskt koncept vid namn dådets propaganda, också kallat handlingens propaganda, fäste i Europa och Ryssland. I Italien hade anarkisterna försökt förmå lantarbetarna på landsbygden runt Bologna att göra revolt. Men upprorsmännen hade bemötts med skepticism av de män som helst ville arbeta och slippa trubbel. Detta gjorde att anarkisterna kände ett behov av att inspirera. Idén var att individuella terrorattacker skulle visa på samhällets sårbarhet och bana vägen för revolution. Förhoppningen var att andra skulle inspireras och begå nya individuella aktioner mot övermakten. Denna anarkistiska idé nådde även Luigi Luceris öron och han beslutade sig för att begå ett terrordåd mot någon i denna förhatliga överklass. Eller, för att verkligen nå ut med sitt budskap, skulle han mörda en kunglighet. Då skulle hans attentat få maximal medial spridning. Just då denna tanke slog rot befann sig den då 25-årige Luigi Luceri i den schweiziska staden Genève. Och i september 1898 nåddes han av nyheten att den franskättade ädlingen prins Henri av Orléans skulle vistas i staden en tid. Prinsen hade rest runt i världen som upptäcktsresande och var alltså inte bara känd för sin prinstitel. Att döda honom skulle verkligen ge rubriker. Samtidigt hade den nu 60 år gamla kejsarinnan Sisi planerat att resa till den schweiziska staden för rekreation. Hon och hennes hovdam Irma Staraj begav sig i början på september till Genève med vederbörlig eskort. De tog in på det fashionabla hotell Beau Rivage och såg fram emot några härliga höstdagar vid Genèvesjön. Resan var helt inofficiell och inga tidningar skulle följa kejsarinnan på plats. Men personalen på hotellet blev så till sig över det kungliga besöket att de berättade för pressen vem som skulle bo hos dem under några dagar. Samtidigt hade Luigi Luceri stött på problem. Av någon anledning ändrades prins Henris resrutt och plötsligt gick möjligheten att mörda den franska ädlingen Luigi ur händerna. Den unge italienaren var förkrossad. Han ville verkligen begå ett terrordåd av det slag som dådets propaganda förespråkade. Och så, som om det hela tiden varit meningen, läste han i tidningen att en annan, än mer berömd kunglighet, just nu befann sig i samma stad som honom. Kejsarinnan inledde lördagen den 12 september 1898 med att shoppa i stadens mer exklusiva butiker. Den mycket nätta lunchen intogs på hotell Beau Rivage och därefter skulle Sisi och hovdamen Irma Staraj ägna eftermiddagen åt en segeltur. Trots att 60-åriga Sisi var kejsarinna av Österrike-Ungern och medlem i en av Europas mäktigaste familjer så rörde hon sig helst utan vakter. En tid innan hon reste till Genève hade hon till och med uttalat orden: "Jag är alltid på väg mot mitt öde. Och inget kan förhindra att jag möter det när tiden är inne." Dessutom var Sisi en okontroversiell och mycket uppskattad kunglighet som knappast ansågs vara den som var i riskzonen för att bli utsatt för ett attentat. Sisi och Irma spatserade ut från hotellet och promenerade den korta vägen längs vattnet bort mot bryggan. De reagerade inte nämnvärt på den man som med bestämda steg gick rakt emot dem. Sisi skulle just ta ett steg åt sidan för att inte stöta ihop med honom, då han istället kastade sig emot henne med höger hand höjd framför sig. Det var, som ni förstår, Luigi Luceri som genskjutit damerna då de lämnade hotellet. I sin höjda hand höll han en skarpslipad fil. Någon kniv hade han inte haft råd med. Efter att ha stött filen in i kejsarinnans hårt snörda bröstkorg drog han ut den och lämnade springande platsen. Sisi föll omkull, men kom snabbt på fötter igen. Korsetten hon bar gjorde att effekten av hugget lät vänta på sig. Istället för att klaga gick damerna de sista metrarna till bryggan och ombord på båten. Men så fort kejsarinnan Sisi kommit ombord svimmade hon. Kaptenen frågade oroligt om han skulle vänta att ge sig av, men hovdamen sa nej. Kejsarinnan skulle snart pigna till. Hon måste ha chockats av mötet med den brutale mannen. Men Sissi förblev avsvimmad. Och hovdamen började lätta på hennes hårt snörda korsett. Då upptäckte hon till sin fasa att Sissi blödde från vänster sida av bröstkorgen. Då kläderna lossats pumpade blodet allt snabbare. Nu fick hovdamen panik. Kejsarinnan är dödligt sårad, ropade hon. Var snäll och vänd om med detsamma. Den skärrade kaptenen gjorde som han blivit tillsagd och bara några minuter senare lade båten till vid kajen igen. På en bår gjord av åror och segelduk bar sex man den medvetslösa kejsarinnan tillbaka till hennes hotell. Direktören för hotellet kunde senare berätta hur kejsarinnan givit ifrån sig två suckar innan hon slutligen gav upp andan. Elisabeth, kejsarinna av Österrike, drottning av Ungern, född som hertiginna av Bayern, folkets älskade Sissi, var död. Mördad av en främmande man på öppen gata. Polisen i Genève tillkallades naturligtvis omedelbart och de började med att förhöra ögonvittnen från överfallet. Mördaren beskrevs som en kort, något tjock man med slitna kläder och sliten hatt. Rykten började snabbt gå att polisen sökte efter en man med det utseendet och snart fångade alerta förbipasserande Luigi Luceri, varpå de tillkallade polis. Intressant nog visste inte allmänheten att det hade skett ett mord eller att offret var kejsarinnan av Österrike. Männen som tog Luigi gjorde det i tron att han var en rånare som överfallit en okänd kvinna. Den misstänkte terroristen erkände direkt. Jag träffade henne rätt, hon måste vara död, sa han. I senare förhör uppgav han sitt motiv. Därför att jag är anarkist, därför att jag är fattig, därför att jag älskar arbetarna och önskar se de rikas död. Han ska också ha sagt, den som inte arbetar har inte rätt att äta. En kommentar som får en sorglig klang när man vet att Sissi ju faktiskt knappt åt någonting. En läkare obducerade kejsarinnan. Hans undersökningar avslöjade att ett vasst föremål hade genomborrat hennes hjärta och vänstra lunga. Anledningen till att hon ändå kunnat gå en bit var att mordvapnet varit så smalt att det endast lämnat ett väldigt litet hål. Upp till det hade korsetten fungerat som ett tryckförband som stoppat blodförlusten. Obducenten kommenterade Sissis vikt med att hon helt saknade underhudsfett. Hon hade inte varit slank. Hon hade varit undernärd. Medan Luceri förhörde sörjde Österrike och Ungern förlusten av sin älskade kejsarinna. Tidningarna hade svart sorgkant och flera tusen människor följde gråtande kistan som ett tåg fördes från Genève till Wien, Sissis sista viloplats. Den 10 november 1898 dömdes Luigi Luceri till livstidsfängelse, något som han själv var missnöjd över. Han hade hoppats bli halshuggen, vilket skulle gett honom än mer publicitet. Kantonen Genève hade dock avskaffat dödsstraffet, till skillnad från kantonen Lützen, varför Luigi ville bli förflyttad dit. Hans ansökan avslogs dock och han fick finna sig att bli inlåst. För de allra flesta var han en hatad mördare, men för en del var han en modig hjälte som stått upp för de fattiga. Det sägs att han under sin fängelsetid fick emotta en hel del beundrarbrev. Efter 12 år orkade den inspärrade våldsmannen inte mer och den 19 oktober år 1910 hittades han hängd i sin cell. Kroppen begravdes på fängelseområdet i Genève. Men en professor, formad av tidsandan, tog sig entusiastisk an Luigis huvud. Han ville undersöka om den brutala anarkisten möjligen hade ovanliga väck i sin hjärna. Det hade han inte, till professorns frustration. Huvudet syddes då ihop och lades i formalin. Därefter placerades det i samlingen vid det rättsmedicinska institutet i Genève. Först år 2000 begravdes den sista delen av den rotlöse fattigpojken Luigi Luceri. Hans huvud jordfästes under enkla former i Centralfriedhof i Wien. Blott 8 kilometer från den magnifika kejserliga kryptan där kejsarinnan Sissis sarkofag står. Den ena föddes, levde och dog i extrem fattigdom. Den andra i enorm lyx. Deras begravningsplatser minner om livet de levde. Men bortom allt världsligt så kanske dessa två sorgsna, ofria själar inte var så olika varandra, trots allt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ja, och det var berättelsen om prinsessan Sissi och hennes liv och död. Jag blir så nyfiken på denna kvinna som nästan uteslutande beskrivs som en vacker stackars flicka. Ett offer för hovetiketten i allmänhet och svärmorden ärkehertiginnan Sofia i synnerhet. Var det verkligen så? Såg Sissi på sig själv som ett offer? Och svärmorden ansåg hon själv att hon var elak? Det blir ju väldigt lätt enkelspårigt och ett helt liv ska återberättas långt senare. Jag började fundera på svärmordens perspektiv. Hon måste ha känt sig lurad på konfekten då sonen valde den unga, lite busiga Sissi till maka. Ärkehertiginnan Sofia hade slitit med att uppfostra sonen till en duglig kejsare. Hennes make, Frans Karl, ansågs ganska ointresserad av politik. Då hans bror abdikerade var det Sofia som övertalade honom till att lämna över kronan till sonen Frans Josef, eftersom hon var övertygad om att denne skulle göra ett bättre jobb. Så långt allt gott. Nästa steg i planen var att hitta en bra hustru till sonen. En kvinna som skulle göra gott för landet Österrike. Helene verkade perfekt med sin stillsamma, mogna personlighet. Men så satte Frans Josef sig på tvären och vägrade ta någon annan make än Sissi. Hennes ålder var nog inte det största problemet. Många kvinnor gifte sig unga, inte minst inom adeln. Men Sissi var en fri själ. Hon hade ett ungdomligt, livligt sätt. Det tror jag skrämde svärmorden. För hon arbetade med att bygga upp den perfekta kejsarfamiljen. Och det skulle bli svårt med Sissi, som ju inte blivit uppfostrad enligt alla konventioner. Kan det ha varit därför Sofia lade beslag på de nyfödda barnen? Var hon rädd att de skulle bli bortklemade och frisinnade? Eller tyckte hon verkligen så genuint illa om Sissi? Ärkehertiginnan Sofia slet ett helt liv med att försöka skapa det fulländade hovet. Med plikttrogna, höviska familjemedlemmar som satte plikten framför allt. Men som så många gånger förr förstördes allt på grund av det faktum att var och en av dessa mänskliga pusselbitar är individer med en egen vilja. Frans Josef ville ha en livsbejakande hustru. Sisi hade varken personligheten eller uppfostran för att klara av alla hovintriger. Unge prins Rudolf hade inte rätt karaktär för att passa som militär och gick ner sig i missbruk. Och så vidare. Förmodligen hade allting blivit bättre om ärkehertiginnan tagit ett steg tillbaka och låtit den nya familjen få sköta sig själva. Men jag tror att hon var alltför kontrollerande för att klara av det. Och vad det gäller Rudolf som ju tog sitt liv i Meierling, så tror jag att han hade blivit en helt annan människa om han fått växa upp med sin mor och sluppit den hårda hovuppfostran som liten gosse. Sissis valmöjligheter då? Hon födde 3 barn innan hon fyllt 21. Hon bodde långt ifrån sin ursprungsfamilj och omgavs av svärmoderns utvalda hovdamer. Hon kunde nog inte göra så mycket åt sin situation. Hon var mycket sårbar i sin ensamhet. Men Frans Josef stör jag mig faktiskt på. Trodde han så blind på sin mor att han faktiskt tyckte att det var bäst för alla att göra som hon ville? Eller orkade han inte stå upp för sin kvinna? Skulle han prompt gifta sig med denna unga, vackra, spjuveraktiga kvinna så var det väl för 17 hans ansvar att se till så hon fick det bra också. I mina källor känns han tyvärr ganska frånvarande. Kanske hade han fullt upp att tjäna sitt land medans hans hustru långsamt gick under. Men folket älskade Sissi. Var det hennes personlighet det berodde på eller var det skönheten? Kanske en kombination. Jag lägger såklart ut bilder på henne på poddens Instagram. Och visst var hon vacker, inget tvivel om saken. Men skönhet är ju så individuellt. Jag har sett kvinnor som jag anser är vackrare än prinsessan Sissi. Alla tycker ju inte precis lika. Jag brukar tänka att det finns 3 olika sorters skönhet. Dels den objektivt vackra personen av typen fotomodell, Sissi-typen. Vi kan alla se att denna människa är symmetrisk, har inom citationstecken perfekta drag, vacker som en tavla. Sen finns det den mer personliga skönheten som ligger i betraktarens öga. Någon man finner attraktiv utseendemässigt utan att alla andra håller med. Jag kan tycka att personen är skitsnygg och mina kompisar skakar på huvudet och undrar vad jag ser hos vederbörande. Och vice versa såklart. Det handlar även om personkemi, humor, blickar, kroppsform och små detaljer i utseendet. Men smaken är olika. Tack och lov. Sen finns det kärlekens skönhet. Den där som gör att de vi älskar blir vackra. Våra barnen, åldrande partner, gamla mormor. Vi kan se att personen kanske inte är den vackraste på jorden, men vi ser de fina detaljerna hos de vi älskar och det fula vänjer man sig vid och jag tänker inte så mycket på. Det har ingenting med ytan att göra utan med våra känslor för någon. Tyvärr tycker jag att vi idag allt mer fokuserar på den första sortens skönhet. Skalet. Ytan. 1999 tog tidningen Veckorevyn bort tävlingen Fröken Sverige som de arrangerat i 50 år. Det ansågs daterat att bedöma unga kvinnor efter utseende. Visst, de skulle ha en fin personlighet också och fick berätta om hur de ville rädda delfiner, ha fred på jorden och adoptera hittehundar. Men de såg i princip likadana ut allihopa. Långa, smala med långt hårsvall och ett vitt leende. De var vackra. Men är man värd ett pris för det? Nej, chefredaktör Emma Hamberg med fler satte stopp för denna skönhetshets. Och sen kom internet. Bra till mycket, men inte för att boosta självförtroende hos folk. Vi som är över 40 ser numera våra gamla vänner bakom en dimma av filter. Utslätade och vackra men lite suspekta dyker de upp på våra skärmar. Och unga tjejer poserar med rumpan, tuttarna och läpparna ut. Alla står likadant när de tar selfies. Tutorials lär mellanstadietjejer att sminka sig med contouring så att näsan ser rakare ut, dubbelhakan skuggas och ögonen ser ut att sitta lite bredare isär. Kommer denna kladdiga trend någonsin att vända? Och sen blir man gammal och tyngdlagen tar ut sin rätt. Men då finns det fillers som på en 30-åring kan se ganska naturliga ut, men som till sist behövs i såna mängder att det blir onaturligt. Vad är vi rädda för? Att bli fula? Att bli gamla? Jag tycker mig se att det är de vackra, sissi-kvinnorna och männen som skönhetsopererar sig. De som länge identifierat sig som skönheter. Det är de som har svårast att åldras. Och det kanske inte är så konstigt. Om man varit känd som hunden snygga så är det en stor del av identiteten som försvinner då rynkorna kryper sig på. Förr dög det att fortsätta vara snygg för sin ålder, men idag kan det uppfattas som en ren kränkning. Vi som alltid varit vanliga, vi har kanske hittat vårt värde i att vara smarta, snälla, duktiga, flitiga eller något annat. Och det är inte egenskaper som försvinner med åren. Om Cici hade levt idag, hade hon hamnat i operationsträsket då istället för att använda sin solfjäder att dölja ansiktet med? Jag tror det. Hon hade inte kunnat motstå. Som ung och vacker valde hon bort smink för att hon ville vara naturlig. Men kanske är det bara de allra snyggaste som kan unna sig en sån kommentar. Och kanske ändrar sig den inställningen när man inte längre anses naturligt vacker. Det har gjorts flera filmer om kejsarinnan Cici, men de ska inte ha särskilt hög historisk korrekthet. Ändå lär de ha bidragit till att så många minns henne än idag. Hur många som minns att hennes mördare var en anarkist vid namn Luigi Luceri har jag ingen aning om. Barnen i Österrike kanske lär sig det i skolan än idag, vad vet jag. Luigi själv ville bli ihågkommen. Han ville ha revolution. Han hatade Cici för att hon var kunglig. Han sa att han mördade henne för att han älskade arbetarna. Men vad hjälpte det? En oskyldig kvinna dog. Luigi Luceri hade inga valmöjligheter som barn och ungdom. Han var extremt fattig och utnyttjad som arbetskraft redan som liten. Cici då? Ja, hon hade en bra barndom och materiellt hade hon alltid det otroligt bra. Men som tonåring så hade hon inte heller någon möjlighet att göra sina egna livsval. Dessa två var båda offer för ett orättvist samhällssystem. Han för att han var fattig, en utbytbar kugge i arbetsgivarnas grymma maskineri. Hon för att hon var en ung adelsdam. En handelsvara för att trygga den europeiska freden och släkternas fortlevnad. Så olika men ändå så lika. Som det så ofta är om vi tar oss tid att lära känna den där människan vi har så svårt att fördra. Luigi Luceri kanske borde gått en mil i kejsarinnan Cicis vackra men obekväma skor innan han bestämde sig för att hon förtjänade att dö. Och mig hittar du på Instagram Historiska Brott eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns även på TikTok som historiska_brott_podcast. Musiken är skriven av Chris Killick. Källor finns i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.